Du lyssnar till en utsändning från Immanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Immanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan immanuelforsamlingen.se.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kom, du mitt ljus, och upplys mitt mörker. Kom, du mitt liv, och lös mig ur döden. Kom, du min läkare, och hela mina sår. Kom, du flamma av gudomlig kärlek, och förtär mina synders törnen och rena mitt hjärta med din kärleks eld. Kom du min konung och inta din tron i mitt hjärta och härska över mig. Ty du ensam är min herre och konung, Jesus Kristus, den korsfäste, uppståndne och i himlen regerande. Amen. Fader, jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med mig, sa Jesus alldeles innan sitt lidande i sin förbön till Fadern. Och så att de får se min härlighet som du har gett mig, eftersom du har älskat mig innan världens grund var lagd. Vad är himlen? Vad är himlen för dig? Jag tror att många tänker att himlen är att få slippa det jobbiga på jorden. Eller att få det lyckliga livet som aldrig blev här på jorden. Ett paradis utan smärta. Men vad är det härliga med härligheten? Den som Jesus önskar att vi ska se. Ja, då får vi för ett ögonblick koppla bort våra egna drömmar och föreställningar och faktiskt lyssna på vad Jesus säger. Och då säger han: härligheten som du gett mig, jo, att du har älskat mig innan världens grund var lagd. Det är härligheten. Att dras in och se den kärlek som Fadern har till Sonen av evighet. Så himlen är inte i första hand en massa saker och harpor eller något annat, utan det är kärlek. Inte i första hand rekreation, utan en relation. Inte ett oändligt spa, utan en samhörighet mellan Fadern, Sonen, ja, med Anden, där vi jordlingar, enkla jordlingar, enligt Jesu förbön, ska få se och ta del utav. Jesus vill att vi ska vara där han är, med honom. Det är det som är härlighetens kärna, och att få vara i Faderns närhet och mättas av kärleken som Fadern har till Sonen, tillsammans med alla de som har just detta, att de mättas av Faderns kärlek och Sonen. Vad är hem för dig? Vad är ditt hem? Ja, kanske är det inte riktigt klart för dig. Man kan känna sig som en främling i sitt eget hus, bland vänner till och med, och i familjen. När man blir vuxen kan man kanske drömma sig tillbaka till sin barndoms jul och tänka att där, då var jag hemma. Och så inser man att det där kan aldrig mer bli verklighet. Det är som att hem, denna djupa längtan hos oss, det glider alltid en ur händerna. När man har det så kommer det snart en att försvinna, och så när man söker efter det så finns det inte där. Men det betyder inte att det inte finns ett hem. Ett verkligt hem. Ett hem som är mycket verkligare än det mest hemma som du någonsin har upplevt. För hemlängtan, Det är Guds gåva till dig. För att det rätta hemmet skulle vara din yttersta angelägenhet. Och att du inte skulle nöja dig med mindre än att det är det rätta hemmet du söker och också finner. Det är så att alla människor söker sig ett hem och är på något sätt ständigt i rörelse för en slags hemkänsla och att trygga sig här på jorden. Men då är det inte konstigt att Paulus säger: sök det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra tron. Och då förstår vi, ja, men det var ju just det, där Kristus är. Det är ju det som är saken med det som är där ovan, där Kristus är i Faderns närhet. Tänk på det som är där ovan, säger Paulus fortsättningsvis, och inte på det som är på jorden. Så när vi ber, ske din vilja så som i himlen, så och på jorden, så är det ju den bönen att den himmelska viljan, den som sker, att den skulle tränga igenom och in och konkurrera med min kortsiktiga, inomvärldsliga, självupptagna vilja som jag lever med här på jorden. Att det himmelska perspektivet, Guds himmelska vilja, skulle få ingång i mitt hjärta och liv. När vi firar nattvard så sjunger vi de här orden: upplyft era hjärtan till Gud. Och ni svarar: vi upplyfter våra hjärtan till Gud, upp till den himmelska tronen. Men detta är precis vid nattvardsfirandet, när den himmelska tronen sänker sig ner till oss, in här i vårt jordiska tält som är så bräckligt och så förgängligt. Vem vet om det står här nästa år? Men hit stiger han ner för att låta oss se och smaka hur god han är, när han räcker dig sin egen kropp för dig utgiven, när han räcker dig sitt blod för dig utgjutet, för att dina synder skulle bli dig förlåta och för att du skulle kunna i din dödliga kropp, kanske i din sjuka kropp, i din kropp med syndiga begär, tankar, där skulle du, han själv, vara hans kropp och hans blod, med liv, med nåd som du så innerligt väl behöver. Och när han gör det så lyfter han dig samtidigt dit han är, där du hör hemma. Det som är där ovan räcks dig här nere, för att du både din tanke och ditt hjärta ska vara där ovan, redan här och nu. Och när det sker, ja, då kommer också det att ske att när han sedan kommer, så är det din väntan, din önskan att få se honom när han träder in i det synliga efter att ha varit i det osynliga med sina genomborrade händer och kommer för att fullborda allt. Syndabekännelse, det är många saker. Men en sak är också detta, att lyfta sin blick och liksom sucka över hur tungt och förankrat man är i det jordiska och kortsiktiga och förgängliga. Och säga: så här är det. Och bön om förlåtelse, det är också att låta Jesu egen förbön till Fadern bli ens inställning. Ja, jag vill vara där du är, så som du vill, Jesus, min Herre och Konung. Och eftersom han själv har berett allt för att göra detta möjligt, genom att nu också denna stund skänka oss syndernas förlåtelse, så vet vi att den bönen är inte bara på hans hjärta, utan den är i själva förlåtelseorden besvarad. Ja, Fader, jag vill att där Jesus är, där vill jag vara. Låt oss därför inför honom som sitter på tronen och som nu böjer sig till för att höra och för att ge, låt oss bekänna och ta emot det han ger. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Allsmäktige Gud, du som denna dag upphöjde din son till din högra sida, ge oss nåd att ha vårt sinne vänt till det som är där ovan, så att vi får dela hans eviga härlighet. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som med dig och den helige ande lever och regerar i en gudom från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord på Kristi himmelfärdsdag. Den gammaltestamentliga läsningen är hämtad ifrån profeten Jesaja. Jag gläder mig storligen i Herren. Min själ fröjdar sig i min Gud. Det han har klätt mig i frälsningens klädnad och svept in mig i rättfärdighetens mantel. Lik en brud med högtidsbinden på sitt huvud, lik en brud som pryder sig med sina smycken. Till liksom jorden låter sina växter spira fram och en trädgård låter sin sådd växa upp, så ska Herren låta rättfärdighet och lovsång växa upp inför alla folk. Så lyder Herrens ord. Hör också Herrens ord i dagens episteltext, så skrivet i Apostlagärningarna kapitel 1. I min förra skrift, käre Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han blev upptagen till himlen, sedan han genom den helige ande hade gett sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, och han under 40 dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem: lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. När de nu var samlade frågade de honom: här är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel. Han svarade dem: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem, och de sade: ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen. Han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus kapitel 28. De 11 lärjungarna begav sig till det berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de såg honom tillbad de honom, men andra tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. Så lyder det heliga evangeliet. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Skriv det i våra hjärtan. Amen. Varför står ni och ser upp mot himlen? Frågade änglarna. Ja, det var ju där som lärjungarna senast såg Jesus. Eller när ängeln frågade, varför stöker ni den levande bland de döda? Ja, det var i graven som de senast såg Jesus. Och då kom ju också frågan, men om han nu lever, varför behövde han då dö? Och om han nu är i himlen, varför behövde han då komma? Och vad gör han i himlen nu som han inte gjorde före han blev en människa? Och om vi inte ska se mot himlen, vart ska vi se då? Ja, låt oss i tre punkter tala om Kristi himmelfärdsdags evangelium. Nämligen att Jesus är i himlen för att han är färdig på jorden. Färdig. Inom citationstecken. Han är i himlen för att regera med all makt i himlen och på jorden. Och Jesus är i himlen, därifrån igenkommande i härlighet. Först, Jesus är i himlen för att han är färdig på jorden. Jesus har inte alltid varit människa. Men nu är han människa för alltid. Och det betyder bland annat följande. Det har blivit möjligt för en människa av kött och blod att vara i himlen där Gud är. Och tänker du på en människa som dig själv, så betyder det att du måste inte bli av med din kropp, med din mänsklighet, för att vara där Gud är, i den himmelska tronen. Utan du med hela din kroppslighet, med alla dina sinnen, dina underbara sinnen, med ditt känsloliv, har dragits in i den himmelska verkligheten där Jesus är. Ja, han som sann Gud och sann människa har gått före för att vi ska följa efter och också kunna följa efter. Ja, himlen har gjorts färdig för människor, för en människa. En förgänglig människa som dig och mig. Men nu ska vi komma ihåg att Jesus sa att det var färdig vid ett annat tillfälle. Nämligen när han hängde på korset. Då sa han, det är fullbordat, eller det är färdigt. Ja, det var färdigt som krävdes för att Jesus skulle kunna stiga upp till himlen. Och inte vara ensam om det. Hade han inte bett precis innan sitt lidande, jag vill att de ska vara med mig. Ja, för att du skulle vara och jag skulle vara svaret på Jesu egen önskan och bön. Denna önskan, det önskar han långt mycket mer än vad du önskade och kanske till och med, eller inte kanske, innan du ens har önskat det. Och han har önskat det så mycket så att det också har blivit en verklighet. För på korset ropade han ut sin stora nöd, detta att vara övergiven av Gud. För att vi som är vår synd och vår ovilja övergett Gud inte skulle vara övergivna av honom. Där drack han ur bägaren som är Guds vrede över världens synd. Han drack det. Alltihop till sista droppen för att det inte skulle finnas något kvar för en människa som dig och mig. För att det som han sa till rövaren inte skulle bara vara tomma ord, ett slags lyckopiller inför det att man ska dö, utan han sa, med mig ska du vara. i paradiset idag. En öppen himmel för oss som hade stängt den. Ja, himlen är så färdig för oss som den kunde vara färdig för rövaren. Det är en svindlande tanke. Den här rövaren, han har inte många timmar kvar i livet och han är fastspikad. Han kan bokstavligt talat inte göra något för att gottgöra det han har gjort illa och förbrutit sig. Han har inte längre någon möjlighet att genom god vilja och goda gärningar fastställa sitt tillträde till himlen. Han kunde inte motivera sin plats vare sig för sig själv eller för andra genom någon ansträngning. Hur han än försökte med sina händer kunde han inget göra. Han kunde bara ta emot när Jesus sa de orden: med mig ska du vara. Här är det lysande exemplet på hur färdig himlen är, eller hur färdig Jesus var när han, som vi bekänner, blev uppstigen till himlen. Så när vi då tänker på Kristi himmelfärdsdag, så är detta en god dag. Det är goda nyheter att Jesus är uppstigen till himlen. Han är färdig här. Men det betyder inte att han är färdig med allt, utan det är full aktivitet i himlen. Och det blir det andra vi ska tala om. Jesus är i himlen för att regera med all makt i himlen och på jorden. I Hebreerbrevet står det att Jesus lever alltid för att, ja, är det någon som vet? För att mana gott för oss, eller gå i förbön för oss, som det heter i den norska bibeln. Han lever alltid för detta syfte, att be för oss från sin tron. Och det gör han för att han vet mycket väl hur vi dras till allt det som anses så viktigt, så värdefullt, så lyckligt, så häftigt, så nödvändigt och som gör oss så jordiskt nedtyngda, så kortsiktiga och så många gånger också olyckliga och oroliga och otillfredsställda. Så när han ber inför fadern på tronen, så gör han det av två skäl, åtminstone. Det första är att han ber fadern att inte tillräkna oss någon skuld för det som vi gör när vi irrar omkring som vilsna får och gör okloka saker, själviska saker, onda saker. Ja, han ber som han bad på jorden: fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Tänk vad mycket vi inte ens är medvetna om. Och dessutom, det vi är medvetna om, det ångrar vi kanske senare. Och vissa saker ångrar vi inte ens senare. Och nu inför tronen kan också Jesus peka på sitt eget offer och säga: det är fullbordat. Det är det som vi tackar för i nattvardsliturgin, när vi tackar fadern för att du har sett till hans fullkomliga och eviga offer. Jesu förbön är kraftfull. Och Jesus ber inför fadern som han bad för Petrus: jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet. Din tro inte ska bli om intet. Den tro som man tänker inte behövs. När dina tankar stiger dig åt huvudet, dina höga tankar, när du går din egen väg, inte längre lyssnar noga till hans röst, så som Petrus där, när han inte hörde eller inte ville höra Jesus när han sa: du ska förneka mig. Och han ber för din tro. Den tro som inte får vara kvar när de höga tankarna om dig har krossats av livet, av verkligheten. När din egen väg har blivit din egen olycka. När synden har straffat sig själv. Och förtvivlan stiger dig åt huvudet istället. Alla synder är olyckliga på alla tänkbara sätt. Men den största olyckan är att glida bort ifrån Herren. Antingen med sina höga tankar om sig själv eller med sina låga tankar utan att ens märka det. Och vad Jesus gör där är inte på något sätt att neutralisera dina tankar om dig själv, utan han vill behålla din tanke inte hos dig själv utan hos honom, så att du både högmod och missmod, någonstans så pendlar vi väl där varje dag. I frestelse och i fall ber han för oss. För att det ska finnas i din hjärta och din tanke åtminstone något inom dig som är hemma när så mycket annat är så långt borta inom dig. Och med hemma menar jag där han är. Hans verk, hans förbön. Jesus, tänk på mig. Då är något pyttelite hemma. Om så mycket annat är långt borta. Det här gör Fadern på sin högra sida. Genom sin ande som är mäktigt verksam. Han är din bästa vän i ditt inre mörker. Nu regerar Jesus på tronen i det som vi kallar för nådens rike i sin kyrka. Med sitt ord, sina sakrament. Och tänk på det. Det är i Guds ord som du ser och upptäcker att han ber för dig. Det visste du inte om du inte hade hans ord på det. Och då kunde du stanna upp inför just detta Guds ordet och tänka, vad tror du att han har bett för dig bara idag? Och har du tänkt på vad du möter när du möter sakramenten, dopet och nattvarden? Ja, du möter hans eget hjärta. Och som, liksom, som för en inre bild för dig. Ur Jesu sida kommer ut blod och vatten. Och det kommer ut vatten också, inte bara blod, därför att spjutet tränger in i hans hjärta. Och ur hans hjärta kommer just blod och vatten. För att du, när du möter vid Herrens bord och vid dopet, möter Jesu eget hjärta för dig. Med nåd, med liv. Hans önskan ligger ju på hjärtat att du ska vara där han är. Och genom dessa medel så är den heliga ande som en vårvind verksam. Och det kanske man inte kan sätta formel på, men något händer också i människors hjärtan. Och jag tror också att du kan bekräfta att det är så. Ja, han är med dig. För dig, i dig, för att behålla dig hos honom i en sann tro till tidens slut. Och han har den makten att göra detta. Och han har den makt som behövs för att göra det. Kommer du ihåg berättelsen om när Jesus frestades av djävulen i öknen och djävulen erbjöd Jesus all makt? Och det var bara det att Jesus skulle falla ner och tillbe Satan som ersättning för detta. Här kom frestelsen att komma över makt och inflytande på fel sätt. Och den här frestelsen känner vi igen. Den kanske vi dagligen frestas till och av. Men här var Jesus trogen. Och han var trogen till och med när han hängde helt maktlös på korset. Och man kan tänka sig att han önskade kanske någon liten makt. Där hänger han maktlös på korset. För våra synders skull. det sista andetaget. Och Gud såg vilket kraftfullt offer detta var, därför att Jesus inte syndade. Till sista andetaget var Jesus det felfria lammet. Jesus kunde utplåna hela världens synd. Det är ett ofattbart mysterium hur han kunde det. Men han kunde utplåna hela världens synd genom sin död. Därför att han var helt oskyldig i sig själv. Och därför att han var oskyldig i sig själv, så sprängde han dödens bojor. Och Gud uppväckte honom från döda. Och inte bara uppväckte honom, utan också upphöjde honom. Och gav honom all makt i himlen och på jorden. Och då ska vi komma ihåg detta. Jesus fick all makt därför att han slet den ur händerna på Satan efter att först ha trampat på ormens huvud. Inte med kompromiss, utan med seger. Satan hade makten över världen därför att han hade oss. Och Satan kunde peka på våra synder och ha rätt. Men nu har han inte längre rätt. Han pekar på fel människa. Om han pekar på dig. Han måste peka någon annanstans. Och du vet säkert vart. Han måste peka på honom som var dömd i ditt ställe. Som var död i ditt ställe. Som var skild från Gud i ditt ställe. Och så faller Satans makt till marken. Han kan förföra, men han har ingen makt över dig. Man måste inte söka makt och inflytande för att bli någon i den här världen. Komma någon vart. Det har Jesus visat. Att trohet i det lilla är alltid den goda vägen. Den bästa vägen. Det är som någon sa. Det är ju riskabelt för djävulen att fresta människor. För de kan ju klamra sig fast än hårdare vid Jesus. Och gå starkt i frestelsen. Satans frestelser kan jaga sig i famnen på vår Herre. Och skulle frestelsen bli till fall, så håller den utsträckta frälsarens och Herrens händer också för det. Jesus har denna oändliga makt. Det kan ju tycka som att lärjungarna blev kvarlämnade där på jorden. Men hemligheten är att de är kvarlämnade, men inte lämnade. Denna paradox som vi möter på andra ställen i Bibeln. Att vi kan vara döende, men alltid levande. Vi kan vara plågade, men vi kommer ändå att segra. Vi kan vara alldeles rådvilla, men vi är inte rådlösa. Vi kan vara sörjande, men alltid med ett verkligt hopp. Jesus har visat att han kan tvinga till och med de mest onda saker till det goda. Till att tjäna hans syften. Och lidandena som kommer i denna världen, ja, de har han så många gånger använt för att föra en människa närmare honom. Och inget kunde vara bättre. Därför att Jesus är Herre över himmel och jord. Skulle jag förlora allt som Jobb förlorade allt, och först då inse att det enda jag har är Jesus, ja, då kan det bli klart för mig som Gud själv vet och önskar att jag skulle veta, inte bara i huvudet utan i hjärtat. Jesus är det enda jag behöver. Han som är Herre över allting. Och som sitter på tronen med makt och härlighet. Sen är vi inte kvarlämnade här åt oss själva. Utan han har en särskild önskan med att vi ska vara här. Vi ska vara trogna i våra kallelser. Och sen är det så att eftersom frälsningen är så färdig som den är färdig, så behöver inte Jesus själv vara den som går runt och säger det till person efter person, utan han lägger budskapet i de 12:s eller 11 i deras hjärtan och deras munnar, och så multipliceras det här långt mycket snabbare. För som han sa, ni är mina vittnen, och vi är inte vittnen om oss själva men om honom, och eftersom frälsningen är färdig så behöver man inte vara orolig för att detta budskap inte har kraft i sig självt. Jesus söker inte några perfekta lärjungar, utan tvärtom. Här har vi en förnekare och här har vi en förföljare, men det spelar ingen roll, därför att frälsningen är färdig, och den gällde Petrus, den gällde Paulus, den gäller alla. Vi är som tiggare som har fått bröd och kan tala om för andra tiggare var brödet finns. Så är ett vittne. Vi är inte någon försäljare som ska pracka på någon produkt som vi inte själva vill köpa. Vi är vittnen om oss, inte om oss själva, utan om honom. Han som är Herre över allting. Och så kommer också detta till en punkt när allt är färdigt. Och vi kommer in på denna sista fas, som är det tredje. Jesus är i himlen. Därifrån igenkommande i härlighet. Därifrån igenkommande i härlighet. Lärjungarna frågade om det var dags nu att ge tillbaka glansen åt Israel. Senast de såg någon glans, ja, det var väl på kung Davids tid eller Salomos tid. Är det dags nu? Och det är inte så konstigt att fråga det när de hade sett Jesus gå levande ur graven. Tänk att ha en sån general som kan uppstå från de döda. Då kan de slå ner honom, han kommer uppstå. Där! Vilken mäktig general. Och det är inte så många, eller det är inte så få som faktiskt tar anstöt av hur skulle Jesus kunna regera om den här världen är så sjuk som den är. Det onda tycks ju vinna om och om igen. Det var då en kraftlös herre. Så vad svarade Jesus på frågan? Svarade han på den alls? Kanske inte verkar så. Men svaret ligger i detta. Ni är mina vittnen till jordens yttersta gräns. Där Jesus är, där är det upprättade riket. Där är det rike som består. Tänk på alla jordiska riken som har kommit, men lika säkert också gott. Stora riken. Men detta Kristi rike består ända in idag och ända in här, tro det eller ej, och det är på väg att sprida sig ända till jordens yttersta gräns, som Jesus förutsade. Det var någon som uttryckte sig så här: Kristi kyrka är det enda friska i denna sjuka värld. Och visst är det märkligt att det, var helst det finns människor av alla tänkbara folkslag, kulturer, språk, hudfärg, så finns det människor som ser det friska med Jesus när allt annat är sjukt. Han är det enda friska. Jesus regerar, eller hur? Riket är upprättat. Det sprider sig och fortsätter att upprättas. Ja, hur länge då? Jo, Jesus sa det också. Tills evangeliet förkunnats i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Ja, slutet på vad då? Ett sätt att tänka om slutet är, det är att då kommer Jesus tillbaka hit till jorden. Och han har himlen med sig. För jag tror att det är så att himlen och jorden till slut ska återförenas så som de en gång var ett i paradiset. Det står i Uppenbarelseboken att den himmelska sadeln sänker sig ner till oss på jorden. Vi ber varje dag kanske, tillkommer ditt rike. Och riket kommer både när ordet slår rot i oss själva, när det slår rot i någon på Madagaskar till jordens yttersta gräns, och när det kommer i härlighet så att vi med våra ögon ser det framför oss. När Jesus är här tillbaka. Och bönen fortsätter: ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Och när sker Guds vilja så som i himlen, så och på jorden? Om inte just när himlen är på jorden. När Jesus kommer åter i härlighet. Och om den eld som det står som ska förgöra den gamla världen, det är samtidigt, tänker jag, den eld som renar den värld som Gud skapade i begynnelsen, som var mycket god men som så förstörts och försvindlats genom synd och död. Och det här är kanske min lite barnsliga bild av det hela, men jag ser framför mig hur himlen sänker sig ner och genom sin blotta närvaro så tränger den undan allt som är ont, sjukt, syndigt, dött, förgängligt, mörkt, eländigt, och driver iväg den synd som inte bara finns runt omkring oss utan också inom oss. Och de som för sin otros skull vänt Herren ryggen vänder han också ryggen till och visar bort från sitt ansikte. Och när allt då är färdigt, då är det inte konstigt att vi kan tala om nya himlar och en ny jord. Det kommer verkligen att vara så som Paulus säger: vad ögat inte har sett och vad örat inte har hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Det är härlighetens rike som Jesus kommer med när han fullbordar allt i himmel och på jord. Och därför är Bibelns sista bön och vår sista bön och denna predikans sista bön inte att vi ska komma härifrån till Jesus, utan att Jesus ska komma därifrån till oss. Amen. Kom, Herre Jesus, snart. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.